Vi ska strax ta en längre pratstund med finlandssvensken Mårten Mikkos som är vd för ett stort företag som koordinerar hackare att testa myndigheters och företags IT-säkerhet. Men först lite bakgrund om vad sådan här testning har för betydelse. Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket säger att säkerhetstester som hackare utför har en viktig roll i att öka IT-säkerheten hos företag och offentliga organisationer runt om i världen. Med hackare menas här välvilliga hackare som alltså inte har för avsikt att orsaka skada. Hackarna får betalt när de hittar sårbarheter i systemen och de kompletterar den kunskap som organisationer själva har. Ville Kontinen, informationssäkerhetsexpert på Cybersäkerhetscentret.
Tämä valkohattuhakkerin toiminta ehkä koskettaa vähän niin kuin joka alalla, joka kypsyysasteella olevaa organisaatiota.
Det här gäller i stort sett alla branscher och både organisationer som har en stark egen kompetens inom IT-säkerhet och sådana som inte har det, säger han. I praktiken är det ändå få organisationer i Finland som hittills har prövat på att anlita välvilliga hackare, men det blir populärare hela tiden. Till exempel Skatteförvaltningen har prövat på det. Myndigheten påpekar att de därmed har fått reda på om flera säkerhetsproblem som inte annars skulle ha hittats särskilt lätt. I webbtjänsten Min Skatt. Samuli Bergström är säkerhets- och riskhanteringsdirektör på Skatteförvaltningen.
Suurin yksittäinen haavoittuvuus, mistä maksettiin, tai suurin yksittäinen palkkio haavoittuvuudesta oli 3 500 €.
Den största enskilda belöningen var på 3 500 €. Men de flesta rörde sig kring 100 € eller några hundratals euro, säger han. Samtidigt som intresset för att anlita hackare är relativt ljummet i Finland, så är det stort i flera andra länder. Det är något som Mårten Mikkos, som är vd på Hacker One, har lagt märke till. Det är ett företag som kopplar ihop hackare med organisationer som vill låta testa sin IT-säkerhet. Han bor och jobbar i USA, men besökte Finland nyligen och vi fick en pratstund med honom.
Vi bryter oss in hos våra kunder. Det är ju så idag att allt är digitalt och allt värdefullt vi har finns i mjukvarusystem och datorer och sånt. Och så visar det sig att vi har byggt hopplöst dåliga system som har hål överallt och brottslingar och kriminella kan bryta sig in. Och då har vi en sån verksamhet att vi bryter oss in innan brottslingarna, innan de kriminella gör det. Och då kan du lappa hålen så att den kriminella aldrig kommer in. Så det är hela vår affärsverksamhet går ut på att hitta hål i datorsystem. Och vi gör det med frilansare som finns i hela världen som anmäler sig som frivilliga att försöka bryta sig in hos USAs försvarsmakt eller Uber eller Lyft eller Microsoft eller något sånt. Och så är det vi som koordinerar arbete.
Och det är ganska många personer det handlar om.
Det är helt otroligt. Helt fantastiskt att vi har hittat 500 000 experter på datasäkerhet som säger att de är villiga att hjälpa.
Ni har väl då i ert nätverk av välvilliga hackare till och med fler än det finns hackare som vill illa i världen?
Ja, det är jag helt övertygad om. För man, det finns ju tyvärr en bild av en hackare som någon slags suspekt, skum person som är farlig. Och många frågar mig alltid, Mårten, hur vet du att de inte är kriminella? Och då frågar jag den personen, hur vet du att du inte är kriminell?
Många här i Finland kanske känner dig från databasföretaget MySQL där, som du var vd för i många år. Hur kommer det sig att du började jobba för Hacker One som vd?
Det är kanske lite min natur att det bara blev så att jag blev en vd och ledare av nya startupbolag. Och jag vet hur man bygger en företagsverksamhet där det inte fanns någon tidigare. Men sen samtidigt så vill jag ju lära mig nytt och utveckla mig. Så då har jag gått från en bransch till en annan för att få någon ny utmaning samtidigt som jag bygger på den erfarenhet jag haft från förr. Så på Hacker One så får jag igen jobba med teknik. Jag får igen jobba med att göra världen ett bättre ställe och liksom sprida ut fördelarna till alla och möjligheterna till alla människor. Men samtidigt så är det inte databaser nu utan det är datasäkerhet. Och ibland kämpar jag att det är lite liksom att man måste sona sina egna synder. Det vill säga jag har varit med och byggt sån mjukvara som har en massa säkerhetsluckor. Men nu är jag på andra sidan och nu försöker jag lappa det.
En liknelse som du har använt är att de hackare ni anlitar är lite som digitala scouter. Vad menar du där?
Helt och hållet. Alltså det var någon som påpekade åt mig när jag började på Hacker One att det här är egentligen som scoutrörelsen. Och det är så sant. För om du tänker tillbaka till, när var det, 110, 115 år sedan när Robert Baden-Powell i England, så är massa unga män som inte hade någonting att göra. Och då tänkte jag att om han inte ger dem någonting vettigt att göra, så kommer de att börja göra illa. Och då hittade han på scoutrörelsen och sa, kom hit alla unga män, jag lär er nya kunskaper, vi åker på läger tillsammans, ni får organisera er själva, vi delar ut lite medaljer och olika emblem och saker när ni lär er nya kunskaper, och så ber jag er göra en god gärning varje dag. Och egentligen så är det detsamma som de här hackarna gör. De är unga, det är inte bara män, det är män och kvinnor, men de är unga från 14 år upp. De samlas digitalt, de lär sig av varandra. Vi ger dem olika sådana badges och andra medaljer när de lär sig något nytt eller har gjort något fint. Och så ber vi dem att göra en god gärning varje dag. Det vill säga hjälpa ett företag att hitta sina säkerhetsluckor. Och då blir det som scoutrörelsen.
Mycket av det här jobbet som hackarna gör sker på distans. De kan jobba hemifrån, varifrån som helst. Men ibland så väljer ni ändå då att samla hackarna. Varför det?
Det är en speciell frihet att få jobba hemifrån och vara var som helst, när som helst, hur som helst. Det finns inga krav. Men samtidigt så finns det ingenting som människor vill göra mer än träffa andra människor. Och då måste man ordna de här scoutlägren som vi gör. Vi samlar dem på ett och samma ställe, och då lär de sig av varandra och blir inspirerade av varandra. Och de är så tacksamma att de får träffa någon idol som de har sett på distans en lång, lång tid. Och så plötsligt så får de träffas och diskutera saker och lära sig av varann.
Hur fungerar det här då i praktiken när hackarna ska hitta sårbarheter?
Det är egentligen en fråga om korrekturläsning på sätt och vis, men för mjukvara. Och vi har ju alla haft den upplevelsen att vi går in på någon webbplats och vi ska beställa någon flygbiljett och någonting, och så ser vi att det inte funkar, någonting är fel. Så när alla människor kan hitta ett fel, det som våra hackare hittar är säkerhetsluckor, det vill säga ställen där man kan gå in och få tillgång till sån information som man inte borde få tillgång till. Och då kan jag nog fråga, hur sjutton gör man det? Men det som man gör är att när man till exempel skriver in en webbadress, så går man lite och ändrar på den och ser vad som händer om man ändrar någon siffra från 3 till 4. Och så försöker man se fram och försöker hitta hålet i systemet. Det finns alltid hål. Då rapporterar man det. Man skriver ner, så här gjorde jag, så här kom jag in, och då kunde jag göra följande. Då fick jag tillgång till information jag inte borde ha fått tillgång till. Ni ska nu lappa hålet. Och så gör företaget det.
Och det här är då specifika uppdrag som olika organisationer ger?
Det är en bra fråga, för egentligen så finns ju sårbarheter överallt, och är man en hackare så vill man ju, så ser man ju sig omkring hela tiden. Men vi gör det under ordnade former, så den som skriver in sig i vårt nätverk har då skrivit under ett papper där de säger att de kommer enbart att utföra det här arbetet på sådana företag som har bett om det. Och nu har vi ungefär 1500 företag som sagt, man får komma och hacka oss, bara ni berättar vad ni hittar. Och där som jag sa, då har vi stora företag som Microsoft och Intel och Qualcomm och Lufthansa och General Motors och Goldman Sachs och en massa andra. Och de har alla sagt, ni är välkomna att hacka så länge ni rapporterar det till oss och aldrig använder det kriminellt.
Ni har väl kunder också i Finland?
Vi har kunder i Finland, ja. Kanske mest känd är Lokal Tapiola.
Försäkringsbolaget.
Ja, de har ett jätteavancerat program där de aktivt kallar in hackare, finska och andra, att försöka bryta sig in. Och när de hittar ett hål så lappar de det genast. Och det finns andra också. Visma är en kund, Elisa är en kund idag, och det finns en del andra. En del spelbolag, en del uppstartbolag som är våra kunder. Så vi har säkert 10-20 kunder i Finland.
Varför är det alltså ett så effektivt sätt att göra just så här?
Man trodde förr att det var möjligt med teknik att hitta felen. Att om vi skapar något fint testprogram så kommer det nog automatiskt att hitta alla fel. Ingen chans. Människans förmåga att skapa fel är så otroligt stark att det finns ingen maskin som kan hitta felen. Men en annan människa kan hitta felen jättesnabbt. Och därför är det lite som korrekturläsning eller revisorsjobb eller något sånt, att det är en människa som kollar vad en annan människa har producerat. Och då hittar man felen.
Hur stora belöningar handlar det då om som hackarna kan få?
När man hittar ett hål så då rapporterar man det till systemets ägare, och så bedömer de hur allvarligt det var. Och i snitt betalar vi ungefär 1000 euro per lucka man hittar. Det är i snitt. Men det lägsta man får är ungefär 100 euro. Och det högsta vi har betalat är 100 000 dollar, så nästan 100 000 euro. Och det ökar hela tiden, så det, nu har vi kunder som har lovat större summor om man hittar någonting riktigt, riktigt svårt. Och då är det förstås mest intressant för en expert att söka efter de mest komprometterande hålen, för där tjänar man mest pengar.
Hur fördelar sig de här belöningarna bland hackarna? Är det ganska jämnt eller är det vissa som är betydligt bättre än andra?
Det är helt ojämnt. Det här är lite som sport. Vi kanske alla spelar fotboll eller ishockey efter skolan, men det är jättefå som får vara med i de högsta ligorna och bli proffsspelare. Så det är samma sak här. Vi har, som sagt, vi har 500 000 hackare, men på toppen så är det jättetunnsått. Vi har nu 6 stycken som har tjänat över 1 miljon per person. Det är helt otroligt.
Och det här är då sen ni startade er verksamhet 2012?
Sen vi startade vår verksamhet, men det har ju vuxit så snabbt så i praktiken hade det skett under de senaste 4 åren. Och den första som nådde 1 miljon, den killen, han var 19 år. Han kom till, hade tjänat 1 miljon dollar. Tänk dig att du är en gymnasieelev i Buenos Aires och din mamma säger, nu ska du Santiago gå till skolan och studera väl och göra dina läxor. Han säger, men mamma, det här är ett så lukrativt jobb. Och så tjänar han 1 miljon. Och nu är det 5 andra som också har kommit till 1 miljon. Så på toppen tjänar du massor med pengar, men det är inte lätt att komma till toppen.
Vad är då egenskaper som bra hackare oftast har?
Alla har en speciell egenskap och det är nyfikenhet. Det är det absolut viktigaste. Och det räcker ju kanske inte att enbart att vara nyfiken, men du måste vara nyfiken. Du måste ha den där liksom behovet av att utforska och se om du kan liksom gå runt och hitta det som är fel. Och så måste man ju förstås förstå sig på datorer, men det är inte så att man behöver en utbildning i det. För jag sa just att det var en 19-åring som var den första som nådde 1 miljon i belöningar. Och när man är 19 har man ju inte gått någon universitet eller något sånt ännu. Så man är självlärd ofta. Många av dem har spelat datorspel när de var unga. Så om det finns föräldrar som tycker att det är hemskt när deras barn spelar datorspel, egentligen så är det jättebra. De lär sig hur datorer fungerar, de lär sig allt det digitala de behöver kunna. Och det utvecklar deras hjärna att tänka i problemlösning och liksom förstå sig på datorsystem.
Ja, ni har nu hjälpt att hitta och lappa mer än 140 000 sårbarheter hos drygt 1600 organisationer. Hur ser du på det?
Det är ett jättehögt tal. Man tycker att det var fint. 140 000 hål har lappats. Och så tänker man, ja, men om man riktigt tänker så finns det säkert 140 miljoner av dem att ännu hitta. Så på sätt och vis är vi bara i början på vad vi ska göra och vad vi måste göra för att samhället ska bli, man ska kunna lita på det digitala. Men det är ju också, på sätt och vis har vi nu bevisat att det är möjligt. Och för USAs försvarsmakt som är en stor kund till oss, vi har redan hittat 12 000 hål i deras system.
Kan du på ett enkelt sätt säga vilka slags sårbarheter det är som anses vara mest allvarliga?
Det värsta som kan hända är när det blir det som kallas RCE, Remote Code Execution, där du kommer in på systemet på den andra sidan och du kan börja köra dina egna program på deras dator. Och då liksom, du bara frågar vilka program du kör och då kan du åstadkomma en massa skada. Så ofta de som vi betalar de största belöningarna för, de har i något skede nått en sån RCE-situation där de kan ta kontroll över en dator som någon annan äger. Och det fattar ju alla att det är ganska hemskt om någon, här sitter vi med våra datorer och tror att vi har kontroll över dem, men det är någon annan som har smugit sig in och tagit över.
Är det då så att de allra bästa hackarna är inte intresserade om företaget eller organisationen väljer att betala lite?
Nej, det är ju klart. Om man är expert så går man dit där man får den bästa ersättningen. Så våra bästa hackare, de engagerar sig i program som betalar bra och som svarar snabbt. Så det är inte bara fråga om vad man tjänar mest pengar, utan hackarna vill känna att de är respekterade, att de snabbt får svar på sina frågor och sånt. Det är också viktigt för dem.
Vad tror du om fortsättningen?
Jag tror att det här bara kommer att växa. När jag började för 4 år sedan så var de 50 anställda och det fanns 16 000 hackare. Så det var jättesmått. Nu är det redan större och jag tror att det kommer att bli ännu 10 gånger större och sen 10 gånger igen. Alltså totalt 100 gånger större. Så vi kommer att komma till en dag då alla företag och offentliga institutioner som har någonting digitalt, alltså en webbplats eller en mobilapplikation eller en databas, alla sådana kommer att säga, vi vill ha hjälp av hackarna att hitta våra sårbarheter. Och när det sker så kommer det att finnas 100 000 kunder och inte bara 1 000 kunder som idag. Och hackare har vi alltså 500 000 idag. Jag tror att det kan stiga till kanske 5 miljoner på lång sikt, kanske 10 miljoner.
Och vad är då lång sikt? Några år eller?
Lång sikt är 10 år, 10-15 år. Vi har 7 miljarder människor på den här planeten. Och allt blir digitalt nu. Och vi har redan nu kanske 100 miljoner som utvecklar mjukvara. Och det kommer bara att öka. Alla små barn idag som växer upp, vad kommer de att göra? De kommer att utveckla program. Visst har de något annat jobb också. Liksom, det är inte så att de är enbart programutvecklare. Men det kommer att vara en del av all affärsverksamhet. Och det betyder också att det kommer att finnas ännu mer möjligheter för säkerhetsluckor och hål. Och då behöver vi ännu mer hackare som kan hitta dem så vi kan lappa dem. Men vi kommer också att lyckas i det här. Liksom om det nu känns hopplöst att det är dataintrång varje dag och allt är så hemskt och man kan inte lita på någon. Det kommer nog att komma en tid då vi kan börja lita på systemen. Det är bara att det tar tid.
Det sa vd:n Mårten Mikkos. Mitt namn är Niklas Fagerström och jag reportar på Svenska Yle.